Jag fick hem lite nya kläder igår som jag hade beställt på postorder, eller ja, på nätet och som det heter. Ett par jeans och två hoodies och en keps. Och det är lite så här vanskligt att beställa på nätet, du vet, jeans och sånt. Man vill ju helst prova att de passar, men du vet, jag chansar på att det skulle passa. Så kom de hem och satte på mig och allt passade som en smäck. Man är ju så nöjd. Så där, man känner sig snygg och fräsch i nya kläder och så här. Så frågade min fru så här, vad tycker du? Så han sa, jo, det är ju fint, men det är ingenting som kanske någon som är över 40 brukar ha på sig.
Ägd. Ja. Du glömde att äga dina rätt här i livet. Aldrig köp kläder på egen hand. Det är så det funkar.
Ja, nej men. Så, ja, men kan man säga något värre?
Det är sanningen, du vet. Det finns inget.
Vad tycker du då? Jeans och en hoodie och en truckerkeps, motorcykel.
Jag känner ju ingen över 25 som har hoodie.
Okej. Okay. Ja, ja. Och så frågar hon, ska du ha den när du springer, den här kepsen, eller när du försöker vara cool på stan? Det finns ingen rätt svar på den frågan heller. Jag ska ju inte ha den när jag springer.
Det där är en, har du slutat slå din hustru-fråga?
Alltså, ja, men det, jag köper ju bara kläder i januari, så att det, nu är det slut på ett år då. Men, ja.
Och det gick fel. Varifrån köpte du då?
Stayhard.se. Och det känns... Och jag tänkte på den när jag hämtade ut paketet. Att de så här undrar... Jag måste förklara för dem i kassan. Jag har köpt kläder. Att de tror att det är liksom en hel säck med Viagra. Och sen hade den att ligga på mitt kontor hela dagen. Jag gick förbi folk här, så jag bara, stay hard, stod det där. Och jag bara, fan också. Ja, men de heter så. Ett av få företag som har skattegränsnummer och därmed så det här kläder skickar till Åland. Namnet är idiotiskt, men ja. Men jag har tagit det här, så har jag mina nya jeans och en hoodie på mig. Otroligt bekvämt, så att nu, det här kommer bli en bra poll, känner jag. Avsnitt nummer 63 av Ålands Handel. Fredrik Rosenqvist heter jag, och med mig på distans har jag som vanligt Jörgen Pettersson. Hur är läget, Jörgen?
Tack, det är jättebra, men vi går direkt på saker då. Har du hört talas om Alarik Bark?
Jag ska ju ta det där sist.
Jag glömmer bort det, jag skulle vilja ta upp det här.
Okej, okay. Nej, berätta mer.
Du har aldrig hört talas om Alarik Bark?
Jo, du berättade ju för vi började lite grann vad det handlar om. Så jo, det har jag gjort, men inte för det.
Spoiler alert.
Vem är
det här
han?
Handlar om en åländsk redare som i början på seklet, typ 1920, var verksam i Mariehamn. Den är en ascool bok, för att uttrycka det rakt. Den är skrivet av Edith Unnerstad, som är mest känd för att hon har gjort en massa barnböcker om den stora familjen Pip Larsson, som blev tv ett tag också. De som är ungefär din generation, Fredrik, borde känna till Pip Larsson. Jag tycker det. Mm. Men det var inte så mycket det jag skulle säga om. Utan Alarik Bark, så är då en redare på Åland. En extremt framgångsrik redare. Den här boken som beskriver exakt hur Mariehamn såg ut. Exakt hur folk bar sig åt. Exakt alla later och olater som fanns i samhället. Och så mycket, mycket, mycket mer. Och jag ska aldrig mer prata om Alarik Bark. Bara få läsa ett litet stycke som beskriver hur Mariehamn uppfattades på den tiden. Staden, alltså. Är du med? Du tycker att det här det är tråkigt.
Jag är vaken.
Men det är över om en liten stund. Ja. Alltså, Edith Unnerstad skriver om Alarik Bark, stans största redare och en extremt framgångsrik människa. Antagligen finns det likheter med dåtidens levande också, men de känner jag inte riktigt till. Boken är skriven 1936, fatta 3 år före andra världskriget.
Och han är hittepå, alltså han har inte funnits på riktigt.
Han är hittepå. Men boken är helt briljant. Och nu ska jag inte berätta om alltihop, för jag har inte läst den färdigt ännu. Men den beskriver Mariehamn så här, staden. Den ligger på ett näs och gränsar i öster till Östrahamn, i väster till Västrahamn, i norr till norra Kobetet, och i söder till södra Kobetet. Viken där Östra Hamn ligger heter Slemmern. Där ligger Lilla Holmen. Vattnet vid Västra Hamn kallas Svebyviken. På andra sidan ligger Möckele och där badar man finare än på Lilla Holmen. Tvärs genom stan går Esplanaden och den är egentligen en gammal jordtronmosse. På Torggatan hittar du nästan alla butikerna och sen finns det inte så mycket mer att se. Möjligen då Badhusberget och Lotsberget, båda vid Västra hamnen. Och behöver du veta något mer så kan du alltid komma ihåg att det är lika långt mellan hamnarna som mellan kobetena, en hel kilometer.
Hmm.
Så, finns det kunna... alltså för norra kobetet, du vet var du bor nu i fortsättningen.
Jo, och jag är uppvuxen i södra kobetet, alltså det vill säga Ytternäs. Det låter direkt lik hur det är idag, förutom att det inte går att bada speciellt bra vid Möckel längre.
Ja, men det går att bada där, men det finns ju inte bryggor och så. Det finns en brygga där förresten, det är ganska fint där. Men jag har aldrig fattat vitsen med Möckel, för den vetter ju åt fel håll. Den vetter ju som mot solnedgången på kvällarna.
Ja. Nej, men det var fint. Det var roligt med Mariehamns skildring.
Mm. Ja, men den är helt suverän. Du ska få läsa den. Jag lovar du kommer att bli lika tagen som jag av den. För det här var en nyhet för mig. Det.
Ja.
Tänk, skriven 1936 och den håller ännu. Och människoskildringarna, de är suveräna. Det är högsta möjliga rikedom, största möjliga olycka. Och att framgång i affärer inte alltid skapar lyckliga människor. Faktiskt ganska sällan.
Ja, nej. Det är så. Ja.
Så, där får du för att du frågar hur det var.
Ja.
Det är väldigt bra.
Vad åt du till lunch idag?
Havregrynsgröt och hemgjord äppelsylt.
Okej. Okay. Vet du vad jag åt?
Det är så närma dagar. Nej, jag vet inte. Men jag skulle kunna gissa.
Ärtsoppa och plättar. Torsdagen till ära.
Just det.
Och vet du varför det var extra gott just idag?
Nej, för det är fettisdag. Nej, det är det inte. För det är torsdag.
Nej, det var gratis.
Oj, gratis ärtsoppa. Du vet väl att there is no such thing as free lunch.
Det är de som står för maten här i huset där jag jobbar. Stekaren, Emil, som bjöd på mat för gott samarbete. Sådär.
Oj, snyggt.
Ja, till mig och alla andra tror jag. Så att då åt man ju extra mycket när det var gratis. Så nu är man ju helt däst.
En helt avgörande fråga är vilken sorts sylt serverades till plättarna?
Jordgubbsylt.
Ja, det är okej. Det funkar. Mm. Grädde.
Ja, grädde också.
Jädra. Vet du att det finns någon som kallar det för pannkakor?
Hört talas om det. Jag har bott i Sverige så jag har varit med om det där. Men det är förträngt för länge sedan.
Om det tycker vi inte.
Det tycker vi inte. Vad tycker vi om rapportsäsongen då? Är det lika upp i varv över den som de här skildringarna av Alrik Bark eller Jesper?
Nästan. Jag har försökt hänga med så mycket som bara har gått faktiskt. Tillfredsställt att de finska storbolagen går som det så kallade tåget.
Ja. Jag noterade det med lite mindre tillfredsställelse. Jag sålde ut all stora Enso innan rapportdagen. Jag tänkte att nu, jag är nöjd. Jag vill inte ligga över rapportdagen. Och sen kom de med jättebra rapport och steg jättemycket. Så där satt man ju.
Jag tyckte att det här var roligt på många
sätt. Nej, men det är roligt.
Jag tycker att när Nokia visar att de kommer tillbaka, för de räknar man ju ut för några år sedan.
Men det ser bra ut. Och vi pratade om i höstas att börsen var ganska övervärderad och så där. Nu har den liksom, det har ju fallit lite grann, plus att det går bra för bolagen. Så de är ju kapp liksom nu. Så nu är nog inte börsen dyr längre, skulle jag säga. Den är ganska normal. Så där. Just nu i alla fall. Så det är roligt. Däremot så kunde man ju hålla sig för skratt i morse. Facebook rapporterar ju i vad det är natt. Och de ser ut att tappa 20% när börsen öppnar nu. Det är ganska mycket.
Alltså det är faktiskt mycket. Och vad värre är för dem i varje fall är att de också verkar förlora användare.
Ja, de minskar globalt antal användare. Och i USA och Kanada där de tjänar de mesta pengarna, där växer det inte heller. Och de ser framför sig att vinsterna sjunker och det är lite oklart vart det där bolaget är på vägen. Och ja, om Facebook går ner 20%, vad är det? Drygt 150 miljarder euro upp i rök. På en rapport sådär bara. Det är ganska mycket det.
Ja, det ska vara svårt att bära det i balansräkningen, det får man säga.
Och det svider lite grann för alla, för de är ju så stora som de är del av de flesta index. Även fast man inte har Facebook direkt så har man ju förmodligen en fond som har Facebook. Jag var inne och kollade, det har jag också. De är inte med i så många av mina, men de är med i någon. Så det svider lite. Och Spotify kom igår och redovisade svag tillväxt av nya prenumeranter i likhet med Netflix. Och de faller ju också 15% på ett dygn. Så, ja, det är lite upp och ner. Sådär.
Du, jag har ramlat över en ny nyhetskälla som jag någon gång lite har tittat på men aldrig riktigt fastnat för den. Men nu har jag gjort det på allvar. E24.no. Brukar du följa på den?
Nej, jag tror du skulle säga Joe Rogans podcast. Där får jag alla mina nyheter ifrån.
Ja, den har jag inte orkat med nu. Jag orkar inte med den där. Han blev lite för...
Det är många nu förutom Neil Young som har hoppat av Spotify på grund av han.
Det
är
ju
många lite äldre artister ska vi säga. Sådär.
Men det där är lite knäppt. Du vet, sånt som skrivs i tidningar eller sägs i tv, inte tycker du om allt som är där, men du kan inte bli bojkott allt och allting bara för det.
Nej, och det är så här spännande för att om du skriver en bok där du säger att nej men coronavacciner ger dig, vad vet jag, hjärntumörer eller något. Och så, eller kanske inte så extremt, men du skriver en bok där du säger att vaccin är dåligt. Mm. Och så säljs den på Amazon. Det får ju inte Amazon skit för egentligen. Mm. Mm. Om jag skriver en låt, nu jag en trudelutt, spelar på min gitarr, som, där jag sjunger om att vaccin är dåligt och släpper den på Spotify, det är ju ingen som reagerar. Men om man har en podd där man säger någonting, då blir det ett jäkla liv. Vad är skillnaden? Det är ju liksom, jag vet inte.
De har väl, ja, det där är svårt att säga alltså. Det är
man jämför
posten för att den bär ut nazistpropaganda om den skulle göra det, och det blir ju konstigt. Ja,
musik och lite så här böcker, det är konst och då får man säga vad man vill. Men poddar, det är journalistik då typ. Och då kommer det där utgivaransvar och sånt lite grann. Så att jag vet inte, det är en konstig... Men E24, är det på norska då alltså?
Ja, det är på norska. Norska är inte så lätt att läsa tycker jag egentligen. Men man kan faktiskt vänja sig ganska bra. Och ja. De har väldigt bra bevakning på alla de här dollarn, euro, Financial Times 100, Brent, oljepriser. Ja. Den är väldigt överskådlig. Och den har visat sig otroligt online också.
Ja, ja.
Nu precis berättade de för 17 minuter sedan till exempel att Storbritannien sänker räntan. Höjer räntan.
Jag sänker räntan.
Ja,
det var ett avslöjande.
Sen kommer den här norska.
Sänker räntan.
Storbritannien häver räntan till 0,50%. Häver.
Okay. De häver räntan. Ja. Mm. Mm. Ett bolag som jag har rapporterat här alldeles nyss, eller det var väl igår, Ålandsbanken.
Det var roligt.
Med sitt bästa resultat någonsin. Och höjer utdelningen och ger en extra utdelning eftersom de säljer sin bolåneportfölj till det här, vad heter det? Borgo?
Jo, Borgo.
Borgo. lite reservation för uttalet där. Så det är bra. Att det går bra. Att
det flödar in pengar. Jättebra. Jag tycker jag är framförallt glad för att varumärket Åland faktiskt tycks funka även i bankvärlden.
Mm,
ja. Vi har vetat att det funkar i matvärlden genom chips, genom Åland-produkter. Vi vet att det fungerar inom fisk på olika sätt. Vi vet att grönsaker står starka från Åland och mycket, mycket mer. Men jag är faktiskt glad över att varumärket Åland, alltså att det går att ladda även finansmarknaden med.
Mm. Sen när börsen öppnade efter i samband med rapporten, då sjönk ju aktien ganska kraftigt till en början. Sen steg den tillbaka under dagen. Så jag vet inte vad det beror på, men det var ju liksom, det var ett kanonår. Det var inget kanon kvartal om den redovisande, och det var ju lite sämre vinster och sämre marginaler, och den här utsikten för i år, så säger de att de väntar sig ett resultat i nivå med fjolåret. Och aktien har ju gått bra nu, så nu gäller det ju att fortsätta växa och gå framåt. Det är det som
det visar nivå. Ju inte minst Facebook alltså, som är störst i världen, och så redovisar de en vikande tendens och plötsligt flyr alla.
Jo, nej, men så länge man är, om man är ett bolag som ingen förväntar sig ska växa, om man är värderad därefter, då gör det inte så mycket. Man betalar sina dividender och sådär. Men sen när man blir liksom ett framgångsbolag som har tillväxt i Ålandsbanken, då värderas man ju upp. Men sen så fort visar något tendenser på att nej, men man kanske inte är det här, har så hög tillväxt, då går det ju ner i källan igen. Så att det gäller ju att fortsätta verkligen. Men
jag noterade att Hufvudstadsbladet, de hade faktiskt vinklat på just det faktum att tillväxtsviten bröts för Ålandsbanken.
Ja, Och det, nu kommer de ju säkert hålla upp kursen. De har inte börjat köpa tillbaka egna aktier nu. De fick ju börja göra det i november. De har inte gjort det nu, sa han här, Peter Wiklöf. Men de börjar ha gjort det före 30 mars, tror jag det var slutdatum. Så de lär väl börja nu då snart att köpa upp egna aktier. Och vad de nu gör, makulerar de säkert. Så det driver ju också upp kursen. Och sen betalar de ju ut mycket. Så att, men det gäller att fortsätta växa och...
Jag läste intervjun i en lokaltidning i morse, och där var det en cliffhanger, tycker jag. Mm-hmm. Med en nedskrivning av en kredit, uppfattade som hade innehavits av oärliga människor, står det.
Ja. Jag tänkte direkt på Allra, men
ja, men någonting sån här.
Jag har ingen aning vem det är. Jag var bara det jag tänkte, det var knappt det var.
Men jag förstår att en bank kan inte säga prata om sina kunder. Det är big no, men i och med att det ändå nämndes så pass tydligt att det handlade om oärlighet, att det var polisutredningar på gång och det ena med det femte, så hade jag nog gärna sett ett försök att reda ut vad det handlar om.
Sen är det ju bra på något sätt för banken, ett gott betyg om kreditförluster uppstår på grund av att människor har ljugit. Det visar ju på att det är nog kanske inte fel på bankernas riskbedömningar och processer, utan om människor ljuger, då är det inte så mycket man kan göra som bank. Man kan ju inte vara detektiv på det sättet.
Nej, men det är sant alltså. Det är bara det att det finns alltid ganska mycket mer i en story än bara det första.
Ja.
Det är sällan som du hittar ett mynt med bara en sida på.
Ja.
Då ska jag gärna ha läst lite mer om. Ja. Jag tycker samtidigt att det är bra. Jag tror att det är omöjligt att gå in på en så stor marknad. Ålandsbanken har ändå vuxit enormt i Sverige. Utan att man får med sig även gökungar. Det tror jag att det är omöjligt.
Och som du har noterat här i körschema, så har Ålandsbankens aktie har ju gått väldigt bra. Senaste året, ett och ett halvt år ungefär, i synnerhet. I likhet med många andra banker. Banker har varit bra ägare senaste året.
Det är ju inte bara dem, det är ju många andra också. Men det är ju någon slags tecken i tiden att när, ända sedan mars 2020, när hela världen ramlade ner i pandemin. Så efter det så har bankerna, alla finansbolag tänkte jag säga, gått från klarhet till klarhet. Deras kurser har det närmaste fördubblats sedan dess. Det är mycket, alltså. Det är jättemycket.
Det är mycket. Och utan att de för den saken skulle jättehögt värderade jämfört med andra bolag. Kolla på P-talen, alltså vinstbär. Mm. Eller prisen i förhållande till vinsten. För Ålandsbanken så är den 13,5. För de flesta andra nordiska banker runt 12. Och det är ju fortfarande ganska billigt. Snitt över långa tider för alla bolag brukar ligga runt 15. Mellan 15 och 20. Men banker har ju liksom före pandemin varit en ganska usel investering i många år. Man fick dividenden, och det är inte mycket mer än så. Det är ju en bransch som inte växer på det sättet. Men nu det senaste året så har de ju det. Har ju vuxit och värderats upp. Så att...
Och det kanske inte är så konstigt, för om nu vi har att göra med en världsomspännande kris och regeringarna får bli nervösa och de trycker upp pengar. Och så finns det ingenting att konsumera eftersom allting är stängt, så måste de ju landa någonstans. Och det är väl på bankerna där då, gissar jag. Det har väl.
Ja, det är den här liksom tillgångsinflationen, att bostäder och börsen går upp och det är ett större intresse för sparande och aktier. Det är ju där som bankerna tjänar mycket av sina pengar. Det är där Ålandsbanken växer mest. Alltså inte räntenettet, utan alltså de intäkterna från den här rådgivningen och sånt.
Och det är väldigt starkt gjort, alltså det ska man absolut inte hymla om, men det var så tydligt, tycker jag, om man ser på just finansbolag eller finansiella tjänster. Så när mars kom 2020, så då föll alla brant. Men väldigt kort tid, alltså det handlar om några veckor, några månader innan de sen började klättra uppåt igen.
Jo. Jag läste förresten en rolig grej häromdagen. Det var ju när många är ju så här rädda för teknikutvecklingen, det kommer att liksom se till att alla jobb försvinner. Och det var ju samma sak när bankomaterna kom. Att då blev ju alla så här, vad ska alla anställda på bankerna göra när de inte kan liksom dela ut pengar åt folk över kassan? Alla jobb på bankerna kommer att försvinna. Men det som hände var ju att de fick en massa extra tid, de här som jobbar på bank, och då började de mer inrikta sig på att sälja tjänster åt kunderna. De blev mer som försäljare slash rådgivare. Bankerna kallar ju dem för rådgivare. Så då liksom man minskade ner på kassapersonalen men hade fler rådgivare, det vill säga försäljare som sålde liksom fonder och bostadslån och allt möjligt. Det här har ju varit jättebra för bankerna. De har ju kunnat anställa fler och de tjänar betydligt mer pengar. Samtidigt som de som jobbar får ju bättre betalt, så att, det var inte dumt.
Ja, sen också hela digitaliseringen. Att ha ett konto idag på vilken bank som helst kostar väl en par euro i månaden, gissar jag.
Mm.
Och det måste ju vara pengar nästan direkt in i systemet. Det kan möjligt kosta så mycket som att verkligen upprätthålla det där.
Nej, det är klart att tjäna pengar på det. Och sen istället får de tid att ägna sig åt annat. Sådär.
Så exakt, det är ingen här. Fick sig ifrågasätta det, så det där är ju bara att du kör på det.
Mm, mm. Jag håller på att kolla på en ny bil här nu. Dock inte en Tesla, tror jag. Men man är lite sugen. Men i vilket fall som helst så vi gillar ju att prata om Tesla. Eller jag gör det kanske framför allt. Det är ett unikt företag på många olika sätt. De har revolutionerat en hel bransch. Inte bara genom att de satsar på elbilar före de flesta andra. Utan de har en affärsmodell som är helt unik. Bland annat det här att de lyckas ju ta betalt av sina kunder väldigt tidigt och betala sina leverantörer väldigt sent. Så de har ett mycket mindre behov av vad heter det, rörelsekapital. Till skillnad från alla andra bilföretag. Och det här är väldigt lönsamt faktiskt. Och det är så här små smarta grejer. I vilket fall som helst nu då så chockar Elon Musk världen här för några veckor sedan när Tesla rapporterar. De kommer inte att släppa en enda ny modell i år. De har ju den här Tesla, vad heter den? Den här minivan-grejen, historien.
Den som ser ut som en truck från Mad Max.
Det som man kastar, en metallkula på någon snubbe som gick fönstret. Den har skjutit på framtiden. De kommer inte ha några nya modeller alls. Utan de har två modeller, modell 3 och modell Y. Som står för typ 95% av hela försäljningen i fjol. Och de ska typ stå för hela försäljningen i år också. Och för att de ska klara sina tillväxtmål och sälja så många bilar de behöver sälja, så behöver de sälja ungefär 1,5 miljoner stycken de här två. Det är typ ingen annan någonsin som har lyckats sälja så många exemplar av en enskild bil. Inte ens Toyota Corolla säljer så mycket. Det är lite grann som när Apple kom med iPhone. Liksom före Apple kom med iPhone, då hade alla olika telefoner. Det var, liksom, det var ju, om man hittade någon som hade samma telefon som en själv, då var det såhär, men tjena kompis. Sen när Apple kom, de hade så här, vi har iPhone. Den enda telefonen vi har. Alla köpte den. Alla hade samma telefon. Lite grann samma med Tesla. Alla ska ha samma bil. Hur när det funkar?
Ännu mer likriktning.
Ja, men om halva Åland har en Tesla Model 3. Är det så här? Nu är det fortfarande lite fräckt. Man bara, oh, en Tesla. Men sen om varannan bil är så. Det är som Volkswagen Passat ungefär. Alla bara, fan, det är en till Tesla. Ja?
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte bestämma för om det är tråkigt eller coolt.
Jag vet inte heller.
Jag tror att det är
jag vet inte. Det blir någon sorts bilens uniform. Alla går klädda på samma sätt.
Jag har gått och knyt i näven i byxfickan och tyst räta upp mig på. Du minns på den tiden man fick flyga. Så var det något år där som jag reste ganska mycket. Och då var jag runt på en massa flygplatser och rätade och slogs av att alla ser exakt likadana ut. Alla tax-free avdelningar ser exakt likadana ut. De är precis, det är samma montrar, de ser likadana, det är samma väg som du går igenom. Alltså det är nästan omöjligt att veta att du är på en ny flygplats när du går omkring i en tax-free-butik. För de ser alla likadana ut, de är standardiserade.
Mm.
Och den där standardiseringen, den provocerar mig.
Ja.
Allt ska vara lika.
Ja.
Det är ju det vi inte vill, visst vill vi inte.
Nej, det vill vi inte.
Nej.
Allt kommer omkring.
Sen kommer alla att gå omkring och se ut med likadana kläder, likadana byxor. Det skulle ju vara himmelens praktiskt, för det skulle vara billigt och det skulle vara hållbart och allting.
Ja. Som andra ord, är det bra att vissa 40-plussare går runt i jeans, hoodies och tryckerkepsar?
Och du kan fortsätta med det. Jag tar tillbaka det jag sa tidigare. Innan programmet börjar. Fredrik har köpt jeans och hoodie och det är ganska unikt för folk i hans ålder. Jag tar tillbaka det, fortsätt med det där då. Och jag tror att vi måste börja ta starkare stand mot Tesla. Du ska nog inte köpa en sån. Du ska inte vara som alla andra, Fredrik. Du måste vara unik.
Ja, men nu tänker jag nästan att jag är provocerande att köpa en Tesla. Du blir åtminstone lite arg, så kanske det blir så.
Ja, det blir en liten stund.
Jag har inte råd. Ja, men jag ska behålla mina stora än, så ska jag ha råd, men inte nu. Har du spelat...
Är du säker på det där med elbil?
Nej, ja, det blir nog, tror jag, kanske en bensinare. Vi får se lite. Jag är så snål. Men ja, nej, men det är långt. Vi tar det någon annan podd. Jag håller på att kämpa lite med bilföretagen. Man tänker så här, bilhandlare borde vara liksom på att sälja. Det är inte riktigt så. Man får lite kämpa för att köpa en bil alltså.
Jobbar du på en bilhandel och lyssnar på det här? Ta kontakt med Fredrik, ja. Det kan bli din livsaffär.
Ja, men det var någon som lovade mejla mig igår. Eller i förrgår, jag har fortfarande fått svar. Så, ja. Nej, men,
gör de fortfarande likadant när man ska köpa en bil? Nu har jag aldrig köpt en ny bil för jag tror inte riktigt på sådana. Jag tror på men jaha. Att de säger att jo, det här ingår i grunden, men ska du sen ha ratt så då kostar det lite mer.
Ja, lite grann.
Då kostar det mer. Ska du ha fyra hjul? Jaha, okej.
Ja, och sen var jag till en bilhandlare och så sa han så här, liksom han berättade till vad, så sa han, det enda jag bryr mig om är att det har värme i ratten.
Och så tittade han i ratten?
Ja, men det är jätteskönt. Jag har det i min nuvarande bil.
Sprider ut det där i Finström alltså. Det är några kobeter, de kommer aldrig att förlåta det.
Och så liksom scrollar han och scrollar, bara, nej det finns inte.
Jag ska inte. Man ska frysa när man kör bil.
Jag ska inte säga vilket märke det var, men det var tyskt. Ja, som ni hörde, bilhandlare, jag har en 3,5 år gammal bil att byta in och jag ska köpa en ny bil, hör av er. Ja, om man köper en ny bil så ska man helst byta lite ganska fort.
Det måste man göra, det är det som är det värsta när du gått in på den vägen, då är det bara till fortsätta.
Jo. Har du spelat Wordle någon gång? Nej. Du har det knappast.
Är det som Words Good?
Nej, det är varje dag så publiceras det en ny gåta. Du ska gissa ett ord. Du får, jag tror det är 6 försök på dig. Och du vet, du skriver ett ord. Och så, det är som Hangman. Du får reda på om du har rätt bokstav på fel plats. Och rätt bokstav på rätt plats. Och sen och så, där. Och så har du 6 försök på dig att gissa det här ordet. Och det kommer en ny gåta varje dag. Det har blivit ett internetfenomen det här. Det var någon snubbe som startade i oktober. Och typ så här, en månad senare, då hade det 90 användare. Nu då så har det flera miljoner användare och har köpts upp av New York Times för ett 7-siffrigt belopp, det vill säga över $1 million då. Det är ganska häftigt.
Är det nya Sudoku?
Ja, lite grann. Men det är ganska skönt för det är så här, du kan bara spela en gång om dagen och det tar 5 minuter. Det är ganska härligt. Jag gör det. Man tar en paus på jobbet. Man spelar där i 5-10 minuter. Och sen står det, om man klarar det gör man om man är smart. Och sen, nu är det liksom 13 timmar till nästa gåta kommer. Då kan du inte spela mer. Så det är en gång om dagen. Det är jätteskönt.
Är det på app eller är det på hemsidan?
Det är på en hemsida, inte ens en app. Så googla på Wordle och prova att spela, det är jätteroligt. Sen är det lite speciellt att New York Times köper dem. Så det kanske du kanske måste vara prenumerant på New York Times om ett tag för att kunna spela dem. Men...
Jag får ångestattacker när jag tänker på att bli prenumerant på amerikanska tidningar. Går du den vägen så kommer du aldrig ut därifrån.
Wall Street Journal ska höja mitt pris från $4 i månaden till 40 nu. Så nu funderar jag på att ringa dit och säga, antingen säga upp det på riktigt eller säga upp det och därmed få ner pris. Jag funderar på att spela in samtal och ha med dig i podden nästa gång.
Men det vore roligt alltså. Jag lovar att de kommer att ge dig ett faxnummer.
Ja, men det är kul med en entreprenör som skapar en sån här enkelt spel på en hemsida som mitt i att alla gillar jättemycket och sen säger att han är för 1 miljon. Det tycker jag är roligt.
Det är häftigt. Ja. Och köper Tesla för pengarna. Förresten, när vi pratade om Tesla så såg jag en rolig spin-off av Paydrive som vi har pratat om. Det här bolaget i Sverige, försäkringsbolaget som Åländska Ömsen är med och investerar i. De som gick på börsen nyligen. De har gjort en jättestor utredning över körda sträckor för alla deras bilar som de har försäkrade. Och där tonade det fram att Tesla-förare är de klart mest säkra bilförarna. Ja. Och att kvinnor kör bättre än män.
Okay. Sen kan det bero på att Tesla har ju...
siffror på det. Kvinnor kör mer förutseende och det kan man ganska tydligt visa i den statistik som där Paydrive genererar. Mm. De gör inte lika mycket panikinbromsningar och de verkar ha mer koll. Medan män, de sitter och lallar på med allt möjligt.
Att Tesla-förare kör bäst, det kan ju ha att göra med att Tesla har väldigt mycket alltså självkörande körhjälp. Ja, den bromsar och sådär. Så, Det kan ju vara att föraren är inte så involverad i själva körandet när det gäller Tesla-bilar, inte lika mycket som andra bilar.
Mm.
Lite Ryssland och Ukraina hets mot, måste vi ju prata om. Har det hänt någonting där? Står det någonting på E24? Hade smulligt?
Nej, inte just om det, men däremot så står det på DN tidigare idag att ja, de hade, det var typ nära ögon och allting kring det här med när de det säkerhetsläget höjdes i Östersjön.
Ja.
Ett dolt svenskt robotförsvar sattes i högsta stridsberedskap när Ryssland samlade fartyg i Östersjön. Det låter helt otroligt dramatiskt.
Ja, okej. Okay. Men ja, det sägs väl nu att Ryssland har lovat att inte göra någonting förrän OS är över.
Vad är schysst?
Ja, men då, Kina har sagt åt dem, iss inte nu.
Putin bara, nej, håll an nu lite, det är förlängning i hockeyn.
Ja, men det är på riktigt. Nu ska Peking få, eller Kina överlag få visa sig på liksom röda vatten här och visa upp all sin prakt. Man kan inte ha Ryssland hålla på att kriga då, det går inte.
Ja, men det är perfekt det där. Det gäller bara att fylla folk, så att folk har någonting att göra så orkar de.
Men efter OS är slut, då får man ju hålla i hatten då.
Ja, men då är det snart fotbolls-VM och då får de ta det.
Men Qatar har inte lika mycket att säga till om i Ryssland, kan jag säga.
De har deg, så det där
ja, inte lika mycket som Kina, men ja. Nej, men det är också lustigt att höra. Europa nu är lite nervösa om Ryssland då skulle stänga av kranen av naturgas i Europa. Då stannar ju kontinentala Europas industrier och värmesystem. Det är ju lite jobbigt när det är vinter. Så nu håller de på att jaga runt på LNG-tankers och liksom säkra upp leveranser till Europa ifall det nu ska bli slut på naturgas. Går ju inte helt bra. Qatar och USA och sånt, de har ju liksom sålt LNG till så här Sydkorea och Taiwan och sådana länder, Japan. Och de är på väg dit i stora tankers. Så Europa ringer och säger, hörde ni att kan vi ta den där istället?
Det är inga bara en redare som har blivit stormrik av kriget.
Nej.
Så, det är liksom det säkraste sättet som finns där.
Men sen har jag svårt att tänka mig att Ryssland skulle stänga av kranen till Europa. Det skulle vara väldigt jobbigt för Europa. Det skulle dock vara ännu värre för Ryssland.
Ja, men så är det. Det skulle nog inte riktigt funka. Det,
det är de enda de tjänar pengar på. De skulle, den ryska ekonomin skulle total haverera. De är ju totalt beroende av att exportera gas till Europa. Mycket mer än Europa är beroende av att importera rysk gas till Europa.
Så fast det där beror ju igen på det, vad det blir för väder och allt sånt här. Alltså. För inte är ju lagren av botten lösa Europa heller.
Nej.
Så blir det riktigt kärvt vinter alltså. Det där. Sist och slutligen är vi nog alla någon slags offer för omständigheterna.
Ja. Men sen tycker jag det är bra att, jag tycker inte, alltså det är ju bra att det är de här liksom gasen som köps av Ryssland, det är av privata företag bara i princip. Eller det är väl, och det är ju bra att ha affärsrelationer mellan Europa och Ryssland. Det förhindrar risken för ett krig. Om vi liksom kapar banden, då blir det ju krig. Då har man ingenting att förlora på det. Så det är bra att det finns ekonomiska band.
Men det är nog länge sedan som det har pratats lika mycket om säkerhetsläget som just nu. Det är det faktiskt.
Men det blossar ju upp lite nu och då. Sådär. Men, ja. Förra gången så pratade vi om äldre människor som fortsätter yrkeslivet och sådär, trots att de
pratar om dem, vi hyllar dem,
ja, det gör vi alltid. Vill jag hylla en till, 80-åriga Sergio Mattarella. Han har ju sagt att han inte ville vara president i Italien längre, och då var ju alla nervösa för att då var risken att Mario Draghi skulle väljas till president istället. Och han ska ju vara en alldeles lysande president. Problemet är att han är premiärminister och en ännu bättre sådan. Om han ska bli president, som då är en ceremoniell roll, så skulle Italien förlora sin fantastiska premiärminister och då skulle det bli kaos. Så nu har alla gått och hoppas på att han inte skulle bli vald i det här då. Men i sista sekund så sa Sergio att nej, men han fortsätter i 7 år till.
Skulle jag byta namn till ett italienskt namn, tror jag att jag skulle vilja heta Mattarella.
Mattarella, ja.
Det låter som en skithård center i fotboll.
Ja. Super Mario Draghi, det är ju inte heller ett jättesvagt namn.
Det är bra. Draghi och Mattarella, alltså med sådana i ledningen så kan man nog ta det lugnt.
Ja, och Italien är ju lite grann Europas hetaste land. Det går väldigt bra ekonomiskt för dem och får massa coronastöd och allting. Så att stövellandet vädrar morgonluft. Det är roligt.
Verkligen, det hyllar vi för. Hyllar vi dem för.
Sen har du upplitat in en grej på körschemat om Marcus Jänti. professor i ekonomi vid Stockholms universitet som tycker att finländare har ett föråldrat sätt att se på investeringar. Vad menar han med det?
Ja, men jag tyckte det var spännande och det på något vis så bekräftade mina fördomar att Finland köper sånt som de ser och sånt som man kan hålla i. Och svenskar köper sånt som kanske ska hända någon gång i framtiden och som man absolut inte kan hålla i.
Mm.
Och där drar jag spaningen på det svenska tech-undret med Spotify, med Skype, med ja, vad det nu har för någonting. Har en
Klarna, ja,
Klarna, alla finansiella.
Truecaller, ja. Mm.
Rubbe, allt sånt.
Mm. Mm.
Och det drar och det driver i Sverige. Medan i Finland så är det en slags följd i färg att de framgångsrika bolagen är Wärtsilä som tillverkar dieslar. Nokia förstås, de är ju inne på high-tech, men det är mera traditionella branscher. Det där är en intressant...
Ja, Nokia är fortfarande hårdvara. Liksom.
Ja, men det är det. Mm. Jag tycker just spaningen där mellan skillnaden mellan det svenska och det finländska.
Mm.
Sverige så är mer immateriella och Finland är mer materiella. Det är skillnad mellan radikalism och konservatism nästan.
Mm. Jag håller och faktiskt på...
Det är länder som ligger väldigt nära varandra. Jag tycker det är spännande.
Ja, jag har ju kanske sagt det. Jag håller på att läsa en bok om just immateriella investeringar. Det är ju ganska spännande. Det var ju inte så länge sedan och man kan egentligen inte fortfarande. Det är ju väldigt svårt att mäta. Alltså investeringar i immateriella tillgångar och hur de påverkar länders produktivitet och sådär. Och för att klargöra skillnaden, en immateriell investering, det är om du skriver en låt, du komponerar en låt. Den immateriell investering. Det som blir av det är ju en låt. Den existerar ju liksom i etern. Det är ett stycke eller skriver en bok eller någonting. Eller skriver ett datorprogram eller kommer på en fiffig organisationsmodell för ett företag. Det är sånt som inte liksom finns annat än ute i rymden, liksom mjukvara. Men en materiell investering är ju en maskin, en dator, ett chip eller någonting annat. Sen är det ju så här. Det är ju ganska, Finland har ju ett taskigt läge för, och nu har jag inte koll på vilka länder som har mest immateriella investeringar som liksom del av BNP. Men jag skulle gissa att Sverige ligger, om inte etta i världen, så bland de högsta. Oh. Så det är ju en ganska taskig, så här, eller det är en svår jämförelse. Sverige har ju extremt inom till exempel bioteknik också, alltså medicinföretag. Så Sverige är ju extremt inriktat på, och har ju så blivit. De tillverkar ju allt mindre grejer i Sverige och USA, de flesta länderna. Och istället så har de immateriella investeringar.
Mm. Jag gillar den här tanken, alltså man ska ju tro på idéer mer än maskiner.
Jo, absolut.
Idéer måste vara mer hårdvaluta än maskiner.
Mm. Sen har de ju immateriella tillgångar och investeringar. De beter sig ju väldigt annorlunda jämfört med materiella investeringar. Så ett land som har mycket, en hög andel av immateriella investeringar, den får ju vissa kännetecken. Och vissa av dem är ganska bra och vissa är ganska problematiska. Sådär. Alltså, till exempel det bästa med så här immateriella investeringar, det är att de är skalbara, som man säger. Om jag skriver en, ta ett exempel, jag ska skriva en bok om Birka Line. Till exempel. Okej, vad behöver jag för det? Ja, då köper jag en dator för det, för jag behöver någonting att skriva på. Jag investerar i en materiell tillgång liksom. Och sen investerar jag i en immateriell tillgång när jag, liksom genom mitt arbete. Jag sitter och liksom skriver, hittar på saker och intervjuar folk och författar och sådär. Om den här boken blir bra, då kan jag sälja den till hur många människor som helst. Det finns ingen övre gräns. Speciellt om jag säljer den i form av en e-bok. Jag kan sälja den 7 miljarder gånger, jag kan sälja den 10 miljarder gånger. Det kostar inte mig mer. Det är liksom, den är fullständigt skalbar. Och det här innebär ju att man kan tjäna hur mycket som helst på det. Men om man tillverkar någonting fysiskt, då är det en ny kostnad varje gång du tillverkar någonting. Till exempel en motor eller en propeller som Wärtsilä gör. De kan ju inte sälja 7 miljarder propeller istället för 2 utan att det inte bara kostar mer. Så det är ju inte skalbart på samma sätt. Och det är ju en bra grej med immateriella investeringar. Det ser man ju liksom på de här Facebook och Google och sånt. Att det kostar ju inte Facebook mer att få fler användare. Det kostar ingenting.
Alltså, hörru, du, tänker du hålla på och måla om det här länge till så går vi in på priselasticitet. För det är bara det som kan vara tråkigare än det här just nu.
Och sen, jag har en liten poäng till. De har ju också en risk, de här skalbara immateriella investeringarna. Jag vet inte vilken det är.
Att folk somnar innan de har lyssnat, det är klart.
sunk costs. Det är ju så här, om man, även om man investerar i ett bolag som har mycket immateriella investeringar, så är det om man till exempel bygger en fabrik som ska, man köper maskiner och man köper liksom byggnader och allt möjligt som ska tillverka propellrar, och så märker man att det är ingen som vill ha de här propellrarna. Det är ju dumt. Då, vad kan man göra då? Ja, men då säljer man ju maskinerna, inventarierna och liksom fabriken och får lite pengar tillbaks. Däremot om man komponerar en låt, lägger ner en massa timmar på det, som ingen vill lyssna på. Svårt att sälja det som är kvar av den investeringen då.
Mm.
100 bortslösade timmar. Hur säljer du det? Det går ju inte.
Nej.
Så det är en bra förklaring till, och sen också det här med skillnaden Finland och Sverige. Därför Finland, börsen har gått mycket bättre i åren än svenska. De här techbolagen har ju gått ganska kast. Bra, då tar vi det. Då tar vi lite musik tycker jag nu.
Äntligen, där måste vi nog ha till lätta upp stämningen lite nu. Det blev ganska mycket teori där ett tag.
Okay. Har du antecknat? Det kommer förhör.
Jag antecknar alltihop, jag har verkligen det. För det slår mig att en typisk immateriell sån här som du pratar om så är ju Wordle faktiskt.
Absolut. Det finns ingen gräns. Det kostar inte Wordle mer. Hur många, alltså man kanske måste investera i serverkapacitet och sånt, men den är ju väldigt skalbar. En immateriell investering är ju Disneys Encanto, den här filmen, tecknade filmen. För första gången på 29 år toppar en Disney-låt Billboard 100. We Don't Talk About Bruno. Andra gången i Disneys historia. Har du hört den?
Nej, jag har inte hört den.
Inte heller.
Reda på den.
Det är inte ens Frost, den där, du vet, när som alla kan. Utom jag. Hur går den?
Jag kan inte sådana.
Den där Frost-låten som alla sjunger på, alla barn. Inte ens den låg etta på Billboard. Men nu ligger den här etta på Billboard. Så att, det här måste man ju hålla ögonen på. Och vem är Bruno liksom?
Vet du, men så här låter det.
Ja. Du måste...
Så där ungefär.
Bra. Vi kan bli stämda för copyrightbrott här. Men...
Ja, men om vi gjorde det i misstag och den kom en stund bara för att exemplifiera, det kan vi leva med.
Ja, det lät ju bra.
Ja, we don't talk about Bruno.
Mm. Stora barriärräv, är det en immateriell eller materiell tillgång?
Ja, det är nog ganska både och, det ska jag säga. För det är från Australien där de har haft problem med att det stora barriärrävet vittrar sönder.
Ja, den är inte skalbar riktigt, barriärrävet.
Nej, det är inte flyttbart. Och man egentligen så vill man helst bara lämna det och låta det vara. Ja. Men gör man det så tjänar man inga pengar. För då får inte turisterna komma dit. Så de nu i Australien står mellan då det här eviga frågan. Skall man se till att barriärrävet finns kvar för framtida generationer? Eller ska man se till att vi tjänar pengar och har arbetsplatser idag?
Mm.
Och det där har nu kokat ner till att man helt enkelt säger ja, vi ska göra vad vi kan för att behålla det, och ja, vi ska fortsätta tjäna pengar på det. Stora barriärrävet, det är en gigantisk sak egentligen, och dit kommer massvis med människor och vallfärdar för att de vill se det. Men det har fått som konsekvenser att det är inte i det skick som det en gång var.
Nej.
Det där är rätt intressant alltså. Du har ju alltid balansen mellan att bevara eller att hålla igång.
Mm. Sen beror det ju säkert på klimatförändring också, att barriär även målet är risigt.
Helt säkert, det är en massa olika saker.
Ja. Har du sett det någon gång i verkligheten?
Nej.
Nej, inte heller.
Aldrig varit i Australien.
Nej, inte heller. Det verkar farligt.
Tror det. De har Spindlar stora ormar. Ormar där. Det räcker inte med stövlar med det, utan du måste ha sådana här bröstskydd när du ska gå där.
Ja, och så är jättetunt ozonlager. Så man typ får hudcancer också.
Oh.
Nej, det är inget bra. Det är inget bra. Sen ville du ju prata Djurgårdens IF i fotboll.
Nej, det ville jag inte. Jag bara noterat att Ademi, som är en IFK-are i grund och botten egentligen, så skottar in mål för Djurgården. Och det måste vara roligt för Djurgården. De har inte gjort så mycket mål på senare år. Vadå?
Höll ju på vinna SM-guld i fjol och vann för 2 år sedan, men jo, skottar ju att ta i. Han har gjort 2 mål på träning.
Ja, det är väl roligt. Vi måste söka de goda nyheterna. Vi kan inte bara deppa ihop oss hela tiden.
Nej. Jag är inne i en rejäl Djurgårdsperiod nu, ska jag säga. De är på Kanarierna på träningsläger, och de gör en podd, 2 snubbar där, ideellt, och de har hängt med. Så det kommer typ 5 avsnitt om dagen med intervjuer av Djurgårdsspelare och så. Så nu är man ju helt inne där. Så man får ju höra ett annat om Ademi. Bland annat. Han kan vara lite speciell.
Ja, men det tror jag. Det är förresten ganska många fotbollsspelare.
Jo, men... jag väntar lite på att de ska intervjua honom. Men jag tror inte det blir av, för han kan ju ingen svenska.
Nej.
Vilket är lite konstigt, i och med att han bodde på Åland några år. Och nu har han bott i Sverige ett år, men det verkar lite säkert. Mm. Ja. Tidningskrig i Finland också har du noterat. Vem är det som krigar? Varför?
Men det är ju, jag är ju en gammal tidningskrigare förr i världen, när det var verkligen skarpt läge mellan tidningarna innan alla ingick i samma koncern. Då tyckte jag att det var roligt. Vi gjorde allt för att överträffa varandra. Det var ena tjuv och racka knep efter det andra. Det var kyrkvarv med felaktiga låtsaslöpsedlar. Vad det var underbart. En riktig konkurrenssituation. Mm. Den här saknade under så många år. Ja. Och nu i Finland. Åbo underrättelser är då en lokaltidning i Åbo som har ambition att växa.
Ja.
Och de gjorde en utdelning, ett gratis utskick till hushåll i Hange och Raseborg.
Okej.
Okay. De egentligen hör till Västra Nylands distrikt. Ja. Västra Nyland är en konkurrerande tidning, inte egentligen men på sätt och vis en svenskspråkig tidning.
De tillhör olika koncerner.
Man har de tillhör olika koncerner. Ja. Och det är alldeles underbart att se att någon går in på ett område. Det här rapporterades i Svenska Ylle. Och Västra Nylands chefredaktör som heter Marina Holmberg, hon sa att hon blev lite överraskad. Vilket ett fint sätt att säga att vad gör de in på vår bakgård?
Jag blev lite överraskad.
Ja, min spontana reaktion var att jag blev lite överraskad. Men så läste jag chefredaktörens ledare och där säger han att man inte har någon klar plan om man tänker skriva någonting mer om Västra Nyland, säger Holmberg. Och det andas lite indignation. De tyckte inte om att folk kommer in och krigar på deras.
Nej.
Och jag tycker att jag älskar det. Det är ju sådär det ska gå till. Man ska ju testa, man ska utmana.
Ja. Är du team Åbundret eller team Västra Nyland? Vem håller du på i det här kriget nu?
Ja, förr i världen så skulle jag hålla på team Västra Nyland. För då tyckte jag att nykomlingar ska inte göra sig besvär. Det där har jag lite bytt fot på genom åren. Jag tycker att utmanare är vackra.
Ja.
Mm. Jag tycker att utmanare är vackra.
Jag är team Åbo underrättelse. Jag har ju hälften av mina rötter i Åbolands skärgård. Sådär. Så att,
ja.
Då har man ju läst Åbo underrättelse.
Det är lätt att säga alltså. Nu är vi inte nöjda. Vi vill växa. Vi vill ut. Och så ska det ju gå till. Det är ju bara så som utveckling fortsätter.
Ja. Jag undrar om så här, Joe Biden om Ryssland invaderar Ukraina, så får han frågan vad tänker du om det här? Det är lite överraskande, tror jag.
Det kanske är att jag tycker inte riktigt om det, men de har sagt att de inte tänker göra något mer.
Ja, så det här var lite överraskande. Ja. Överlag så det undrar om de gör det med flit eller om det är en trend att gubbar i maktpositioner har börjat försäga sig. Har du märkt det? Det var först han här, vad heter han? Fauci, han här, Anders, vad heter inte? Tegnell, Smith, epidemiologisk motsvarighet i USA. Och sen var det Joe Biden. Båda gjorde ungefär samma sak på en ganska kort tid. Det var ett senatsförhör där någon höll på att fråga en massa frågor åt han här, Fauci, som han inte tyckte om. Och sen när han trodde att micken var, så sa han så här, what the...
Det hörde jag, men jag så hörde Biden när han sa det.
Ja,
och så stupid, just det.
Ja, så fick Biden fråga om så här, om inflation är ett problem eller en utmaning för den här administrationen. Och så trodde han mikrofonen var avstängd. Han bara så här, nej, inflation, det är ju förstås en jättetillgång. Vilken idiot.
You stupid son of a bitch, avslutar
så, what a stupid son of a bitch. De har liksom ställer idiotiska frågan om den här höga inflationen i USA som är på 7% månne är ett problem för sittande politikerna, bara no shit. Men de kanske, jag tror att de gör det med flit.
Efteråt. Nej, men är inte så här då att man är ju så övervakad nu för tiden. Men är du president i USA, du kan väl inte säga någonting utan att det spelas in på något sätt. Det är inte det handlar om. Vem säger inte dumma saker?
Mm.
Alla har ju inte förmånen att få ha en podd där man sitter och räcker ur sig alla konstigheter.
Ja, så det som hon där på Västra Nyland, hon sa, det var lite överraskande. Och sen pussade hon ut och sa, what?
Exakt. Det är lite överraskande, men du vet vad jag menar.
Ja, ja.
Det är så de säger.
Ja, innan vi går in på veckans hyllningar, har du någonting mer du vill ta upp innan vi drar streck?
Nej, jag tror att jag är nöjd.
Nej, du är nöjd.
Det var intressant att du skrev här i vårt manus att första månaden av 2022 är över.
Ja, just det.
I linje med intentionerna,
ja, måste...
alla nyårslöften redan havererat. Exakt det där gick jag och tänkte på morgonpromenaden i morse.
Jaha, okej. Okay. Vad kom du fram till för slutsats?
Ingenting, för det dök upp en annan tanke så jag måste tränga undan den. Men faktiskt, ja, så tror jag att jag har verkligen tagit det med mig.
Okej. Okay. Ja,
det har varit skön ordning i år.
Så den första tolfte delen, den lever upp till målsättningen att
du ska ha
lite mer ordning och reda, eller hur var det? Ja. Skärp dig helt enkelt.
Ja, jag har skärpt mig, jag märker ju det.
Ja, nej, men jag hade väl som mål att ha en lite mer avslappnad inställning till tillvaron. Och det har gått bra. Jag håller på att bli ruinerad av det, men det är som det är.
Chaka gitarr, jeans, hoodie,
keps. Jag har köpt en ny gitarr. Alltså, du hör ju att det är 40-årskris. En ny gitarr, jeans, hoodie, keps, ny dator, kolla på en ny bil.
Men bil är inte gangsta. Resten är kanske gangsta, men ja, bil är inte det. Det är så ont
därifrån. Sen har jag ju en regel att jag bara får flyga i nödlägen. Nu är det faktiskt så här. Jag har inte varit utomlands på 2 år och det är svinkallt. Är det inte nödläge nu? Borde man inte få flyga till Kanarieöarna en sväng?
Tänker du få på solsemester?
Ja, jag funderar. Jag har aldrig varit på charter i mitt liv, vet du det? Aldrig någonsin. Jag vet inte hur det
är. Fredrik Rosenqvist på charterresor, det är ju ett filmformat.
Finns det fortfarande charterresor?
Massvis. Och det, om du köper sista minuten nu så är det hur billigt som helst. Det är världens läge.
Hur gör man? Går man till en resebyrå? Eller
går du går upp på Ving eller något sånt här, så har de på sina hemsidor har de världens enklaste sista minuten erbjuden. Ja. Hur mycket som helst.
Jag skulle vilja fara till Plaitas, heter det så, och springa.
Det kan det hända att du hamnar bredvid en kille som kallas för Kedjan och som har farit ute för att tanka lite och har rummet bredvid dig och vill vara lite kompis. Det kanske du kan.
Ja, men jag kan tänka mig att Kedjan, vi kan jämföra jeans och tryckarkepsar med varandra.
Ja, det skulle ni kunna. Men vi snacka Djurgården och hoppas att han inte är AIK, för då blir det ju lite...
Nej, om man heter Kedjan, då håller man på AIK. Ja. De som får rullas av planer i rullstol på grund av överförsiktning, de håller ju på Bajen. Du vet, som okay. Sällskapsresan.
Och när det någon kommer med nickname med Lucky Stud, då är det en djurgårdare.
Jag tror aldrig en djurgårdare har åkt på charter faktiskt. Jag tror kanske jag blir den första. Mm. Men man säger fram emot att åka till Sverige och nu säger på fotboll när alla restriktioner kommer att hävas. För det kommer de att göra. Vi kommer ju inte att ha den här pandemin. Alltså det kommer ju fortfarande vara smitta, men vi kommer inte att ha några restriktioner om en månad, tror jag.
Håller på att stor min hyllning om du tänker fortsätta.
Jaha, okej. Okay. Ja, men vad bra. Vem vill du hylla, Jörgen, den här veckan?
Idag är jag generös och glad, Lynt. Jag tänker hylla hela jävla världen. Eftersom vi nu är på väg ut ur detta pandemiläge. Och det här förutspådde vi i januari för 2021. Då satt vi och pratade precis så här. Och vi landade i slutsatsen att vi har 9 helt lysande år framför oss. Och nu håller det på händer. I och med denna vår, när alla pandemirestriktioner släpper, så kommer vi att få vara med om tidernas postpandemiyra. Och det här har vi pratat om länge och nu tyder allting på att vi får rätt. Först var det inflationen och nu är det postpandemiyran. Det kan hända att någon annan har nämnt det också. Men jag tycker att vi tar lite cred för det.
Lite cred.
Hyll till hela världen och hyll till Sverige och Finland som öppnar och till Åland och till alla andra. För nu blir det åka av.
Lite mindre hyll till Finland som öppnar sist.
Ja, okej.
Okay. Danmark var först, sen Norge, sen Sverige och sen Finland.
Hoburka, Boris, Bojo.
Ja.
Han öppnar också nu, fast han öppnar redan i smyg i fjolan. Men det
ja. Kommer det ju vara så att den här covid kommer ju vara en del av vårt samhälle och snurra runt och sådär. Förhoppningsvis så blir det aldrig mer någon elak variant. Och då kan man ju leva med det. Ja. Bra. Jag skulle vilja hylla alla som blev föräldrar i fjol. Jag känner faktiskt ganska många av dem. Det var många i min bekantskapskrets som skaffade barn i fjol faktiskt. Och då var de inte ensamma om. 293 barn föddes på Åland i fjol, vilket är nytt rekord på 2000-talet. Det är häftigt.
Det måste ju vara en pandemieffekt.
Ja, men det är konstigt, för att man går ju själv i de där tankarna. Så här, ska man ha fler barn eller ska man ha färre? Ja, inte färre barn. Hur ska man göra? Och det känns lite, vi skaffade ju barn för ganska nyligen, men det var ju liksom innan pandemin började så gjordes barnet. Sen kom ju barnet ut mitt under pandemin. Men det är nästan lite osäkert med framtiden och sådär, och hur blir det, och bebe stänger ner och man får inte kanske vara båda föräldrar. Man får inte vara båda föräldrar på alla undersökningar. Det är lite bökigt att skaffa barn under pandemin, och det känns lite osäkert. Att det då slås rekord under ett sånt år, det är ju helt fantastiskt.
Men du, det där är ju högintressant, det där är ju jätteintressant. I Finland så har man pratat med om krigsbarn som blev till när kriget var över. Mm. För då blev det åka på, man så hade framtidstro och allt möjligt. Mm. Om det nu är så att detta stämmer, att det föddes i fjol, alltså 2021, så är det en rimlig slutsats att dessa barn tillverkades 2020.
Mm. Ja, det är visst en matematik.
Ja. Mm. Det betyder att 2020, mitt i hela pandemin, så fanns där ändå en ostoppbar urkraft.
Mm. Före det kom ett vaccin till och med, så var det många
till de här måste... före vaccinet. Man bara såg att det här måste göras.
Ja, det är så här. Hela världen kommer gå under, alla kommer dö. Nej, men det tror inte vi. Vi sätter några nya människor på planeten här. Kommer gå bra.
Det där är en framtidstro.
Ja, men det finns ingen en större framtid som man ska få barn.
Nej, det där är fint. Det bidrar till den här yran som ska komma nu.
Mm. Så håll i hatten, och vi är tillbaks nästa vecka. Kanske inte med nya barn, men med nya jeans och truckerkepsar. Kanske en ny bil också, vi får se lite.
Och lyssna på avsnitt nummer 14 där vi pratar om det glada 20-talet som är att vänta. Hur man drunknar i hummer, nämnde vi då också. Och världens sämsta namn.
Det ska jag göra.
Vi pratar lite italiensk maffia. Missa inte det. Avsnitt nummer 14. Ses nästa vecka. Hörs med mig.
Tack och förlåt. Hej då.
Tack och förlåt. Hej.